Du lyssnar på Lesbiska ligan, en sann kriminalhistoria av mig, Mian Lodalen. Ur strafflagen om sedlighetsbrott, 18 kapitlet, paragraf 10. Öva någon med annan person, otukt som mot naturen är, eller öva någon otukt med djur, var det dömd till straffarbete i högst 2 år. Del 1. Maj 1942. Eva. Likt andra kvällar vandrar hon rastlöst runt i den lilla ettan på Krukmakargatan, fram och tillbaka i en ändlös slinga som utgjorde en 8 mellan kök och vardagsrum. Det enda som ibland bröt tystnaden och de plågsamt malande tankarna var telefonens gälla signal. Det hände inte ofta, men när det väl ringde hoppades hon varje gång att det skulle vara Anna-Lisa. När Eva kommit hem från arbetet på hotell Terminus den där dagen och hittat den vedervärdiga lappen på köksbordet hade hon kastat sig på telefonen. Mycket riktigt hade Anna-Lisa varit i föräldrahemmet och mamman hade motvilligt räckt över luren, men något egentligt samtal hade det inte blivit. Anna-Lisa vägrade att ge någon som helst förklaring till varför hon hade stuckit. Däremot hade Eva tvingats lova att aldrig ringa igen. Löftet bröts dagen därpå. Mamman hade då svarat att Anna-Lisa arbetade. Senare på kvällen upplyste Anna-Lisas pappa att hon var opasslig och att Eva gjorde bäst i att låta dottern få vara i fred. Öronen hade bränt som solsveda och det var ett under att Eva inte gnisslat sönder tänderna under de där nätterna. Efter några dagar och ett par glas för mycket hade hon ringt igen. Nu hade Anna-Lisa tydligen flyttat. Ogärna men efter visst tjat och en vit lögn om att Eva skulle återlämna en skuld hade mamman lämnat ifrån sig adressen. Eva skrev och skrev. Samtliga brev hade returnerats med röd stämpel. Adressat okänd. Det första brevet hade inte bara varit desperat utan också aningen aggressivt, det fick hon medge. Dessvärre hade hon även i telefonen låtit hälsa att Anna-Lisa borde skämmas över att inte vara kar nog att bryta upp öga mot öga. Dessutom hade hon hasplat ur sig att Anna-Lisa skulle passa sig, men det stod sig slätt i jämförelse med Anna-Lisas handlande. Det fanns väl en gräns för hur avsked fick gå till. Fast mest var det sorg mellan raderna. Det andra brevet hade gått i samma ton, men också det med ett stråk av saknad och längtan. I det tredje och sista hade Eva vädjat. Om Anna-Lisa bara kom tillbaka så skulle allt bli som våren 1941. Trots kriget hade det varit en underbar tid, full av förälskelse och av förhoppningar inför sommaren. Flera veckor passerade innan breven, ett efter ett, kom i retur med sina röda stämplar. Det var något med fördröjd postgång. Postcensuren hade en kollega viskat som tydligen hade kontakter där. Eva hade spetsat öronen. Åra, förklarade kollegan. Av säkerhetsskäl och i jakt på spioner läste myndigheterna all post numera. Tanken på att breven blivit lästa av en utomstående hade bekymrat Eva. Hon hade hotat, men kanske ännu värre, bedyrat sin kärlek till en annan kvinna. Hon visste inte vad, bara att ett sådant avslöjande skulle kunna få konsekvenser. Men ilskan över Anna-Lisas svek var det som under flera veckors tid höll henne vaken om nätterna. Hämndfantasier om vad hon skulle göra med Anna-Lisa om hon träffade på henne på stan hade övergått i regelrätt sorgarbete varvat med funderingar över Anna-Lisas nuvarande arbetsplats och bostadsadress eftersom hon heller aldrig såg henne på stan. Anna-Lisa kunde ha lämnat Stockholm, kanske tillsammans med någon annan. Den tanken var värst. Men efter så här lång tid gjorde det snart detsamma. Numera kunde det faktiskt gå flera timmar utan att Eva tänkte på henne. Ändå studsade hjärtat till vid den genomträngande telefonsignalen. Anna-Lisa kanske ångrade sig och Eva skulle strax få höra henne skylla på tillfällig sinnesförvirring, bedyra sin kärlek och be om att få flytta hem igen. 7 månader hade de levt tillsammans i Evas lilla lägenhet. Det var ingen